Välkommen till våran gudstjänst idag. Peter Kullander heter jag och är pastor i församlingen. För dig som inte känner till det, oviktigt vetande kanske. Nej då. Idag ska Frans Kempe predika och Kristoffer Bergström ska leda lovsång och musik här då. Jag tycker det känns underbart när det börjar komma folk till kyrkan igen. Maria och jag, vi bor ju här och arbetar med stödboendet, så vi är ju ofta i kyrkan. Och på sommaruppehållet så är det ju lite glesare med att vi ser varann. Så därför känns det mycket härligt att se er alla idag. Underbart. Det är ju så här, när man ska leda möte, då känner man ju att man har ett tungt ansvar vilande på sig. Nej, det är väl härligt också, men man kan känna lite nervositet och sådär. Och vi har ju en fiende också som vill kämpa emot oss och liksom trycka ner oss och få oss att känna människofruktan och sådär. Men det ska vi gå emot i Jesu namn. Och det gäller ju inte bara när vi står här uppe, utan det gäller ju hela tiden i våra liv. Så ska vi lita på Gud och lita på vad han har gett oss i Kristus Jesus. Innan vi tar upp bönämnen så tänkte jag läsa ifrån Efesierbrevet 1. Vi hade bön här i torsdags och då delade jag det bibelordet. Jag tycker det är så härligt och det är en underbar grund att starta varje dag på och liksom få liksom läsa om vad vi har i Kristus Jesus. Inte vad vi har i oss själva, men vad vi har i Kristus Jesus, både som enskilda och tillsammans. Jag läser ifrån Efesierbrevet, det första kapitlet, och från den tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I Jesus är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Det var en fantastisk sammanfattning om vad du och jag äger i Kristus Jesus. Han har välsignat dig och mig idag när vi steg upp med all den himmelska världens andliga välsignelse. Vilken grund vi har att börja en dag på och vilken grund vi har att börja våran gudstjänst med. Att vi vet om det och vi får läsa om det, att vi är välsignade idag. Hur du än känner det, hur du än har det, vad du än kämpar med, så har du all välsignelse i Jesus Kristus. och han har fyllt dig och mig med sin ande. Roine hade ju en härlig undervisning om den helige ande som bor i oss. Och den helige ande som fastnade på mig då när han undervisade, det var att den helige ande har ju alla de andliga gåvorna som får komma i funktion i ditt och mitt liv och vara oss till hjälp och vara våra medmänniskor till välsignelse när den helige ande verkar i dig och mig. Vi ska höra en härlig predikan av Frans sen. Jag ska inte predika mer nu. Det var en lite mini sådär. Tack Jesus att vi får samlas idag här i ditt namn. Och vi får samlas i din välsignelse och vi får välsigna varandra. Uppleva gemenskapen tillsammans. Tack att du förhärligar dig själv mitt ibland oss Jesus. Tack att du känner alla dessa bönämnen som är framlagda här inför ditt ansikte. Och du kände till dem redan innan vi nämnde dem. Men nu ber vi speciellt för det som är framlagt här. Tack att vi får tjäna dig och att vi får en levande församling där du verkar i enskilda medlemmar och den kraft som ligger i tron som är verksam i våran församling. Tack att den kommer bära frukt och få växa i Jesu namn. Vi tackar dig för det. Tackar dig för blodet som vi läste om, som har försonat oss och som vill rena oss ifrån all synd idag. Vi tackar dig att vi får ta nya tag varje dag och räkna med dig och räkna med din kraft i våra liv. Och tack att det gamla är förgånget. Något nytt har kommit och vi är nya skapelser i dig. Vi bara tackar dig för vad du har gjort i våra liv i Jesu namn. Och vi tackar dig för att vi får uppleva att du befriar oss ifrån sånt som har med det gamla att göra. Som vill plåga oss och som vill trycka ner oss. Men tack att du har vunnit en fullständig seger i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja.
Frans heter jag, jobbar här som pastor i församlingen. Och vi ska gå in lite grann och prata om temat vi ska ha till hösten. Vi hade under församlingshelgen förra veckan hade vi låter fyllas av anden. Och vi tänkte prata om som tema under hösten att växa i en tid som denna. Hur kan vi växa i den här tiden? Både personligen i vår relation till Gud, relation till andra och vår andliga gåvor i den här tiden. Hur kan vi växa som församling i den här tiden? Bara man tänker det så finns det många, hur ska det fungera? Och vi kommer ha lite grann under hösten olika, utifrån det här då, olika ämnen som kommer komma fram. Och vi ska prata idag lite grann om Nehemja. Så vi går egentligen direkt in i texten kan man säga. Men vi börjar med först lite historisk bakgrund. Jag tycker det är skönt när man börjar läsa en text. Man har lite bakgrund till texten. Speciellt Bibeln. För det ligger så mycket bakom i en text. Och vi kommer inte från den kulturen. Vi har inte det från våra barns ben. Alltså vi växer inte upp med den här kunskapen om hur det var. Men vi ska kolla lite grann på honom hemma. Hur kan han vara en person som passar in i det här temat? För att kunna förstå Nehemja och sin situation han befann sig i, så måste vi veta lite grann historia, om judisk historia. Och nu var det så att när judarna, israeliterna hade riket, så följde de Guds lagar. Men mitt i det här fanns också en klausul som Gud sa, om ni inte följer mig och gör det jag sagt, om ni inte följer mina lagar, mina regler, hur ni ska leva, så kommer det bli konsekvenser. Och en av de här konsekvenserna var till slut, om ni väljer att följa andra gudar, så kommer ni att få åka från ert land under en kort tid, cirka 70 år. Och det här hände under babyloniska riket helt enkelt. Att Israeliterna, de gjorde uppror om och om igen. Och det här bra att ha med sig också i bakhuvudet, att israeliterna var kända för att göra uppror mot sin överhet. Men i alla fall så, israeliterna blev bortförda för babyloniska kungen hade fått nog. De gjorde uppror om och om igen. Och när han gjorde det här så förstörde han både deras tempel, deras sätt att ha religion och fira religion. För allt var centrerat kring templet och den verksamheten där. Den förstörde den och förstörde också Jerusalems murar. Raserade det så att det var en plats som inte vem som helst skulle kunna komma in. Deras styrka och deras religion försökte han förstöra och han tog med judarna till Babylon. Men mitt i allt det här fanns ju Guds omsorg. Och Gud hade sagt så här att om 70 år så kommer det få komma tillbaka. Det kommer vara en stund här. Bygg byar, väx i den här platsen ni är på. Ni får stanna kvar där en stund. Men fortsätt följa mig. Så kommer ni se att ni får komma tillbaka. Och det här hände också. År 539 före Kristus så tog det persiska riket över Babylon. Det blev som bara de övertog helt makten. Gjorde uppror och persiska rikets började. Och det gjorde att de fick komma tillbaka till Jerusalem helt enkelt. Den persiska riket var mer acceptabelt, tyckte de, olika religioner. Lite mer religionsfrihet. Och han tillät dem att åka tillbaka. Och det här skedde lite omgångar. Man kan läsa om det som profeten Haggai. Och även lite i Esra. Hur det gick till. Och det första omgången åkte iväg var under Zerubabel och en som heter Josua. Och det första de började göra där var att de ville bygga upp templet. Den här platsen där de skulle kunna tillbe Gud. Platsen där som var viktig för deras tro. Och det här skedde inte utan problem. Vi kommer tillbaka till det senare. Men cirka 100 år senare så var det fler som började komma tillbaka. Esra med cirka 458 före Kristus. Och Nehemja var kanske 14 år senare. Så Nehemja som vi kan prata om utspelar sig 100 år efter att man får komma tillbaka från den här babyloniska fångenskapen. Och babyloniska fångenskapen var ju för att de följde andra gudar än en gud. Och det ville de ändra på när de kom tillbaka till Jerusalem. Lite grundfakta ha. Att det fanns en återkomst till Jerusalem. Bra att ha med också att det var ledande under persiska riket. Persisk styre betyder att de hade olika som var guvernörer över olika platser. Så kring Jerusalem fanns en guvernör som styre kan man säga. Plus att kungen också styrde på ett sätt. Han kunde göra lagar som påverkade samhället. Och det här var någonting som också var annorlunda mot Babylon. Att om man fastslog en lag så var man tvungen att hålla den. Kungen kunde inte bara ändra lagen bara så här, pang på. Ungefär som det är idag. Om det är en lag på så kan vi inte bara ändra lagen. Det måste ske olika steg innan man kan göra det. Och det här kan man se i många bibelberättelserna. Hur det blev lagar som blev gjorda. Det var av olika anledningar. Både korruption och kungen bestämde någonting. Exempel fick Daniel i lejongropen. Så en sån här typisk sak som bestämdes. Att kungen sa det här lagen, alla måste tillbe honom. Och när man inte gjorde det, Daniel, så kungen kunde inte gå tillbaka på sitt ord. Utan Daniel måste kastas i lejongropen. Efter det fick en lag ändras. När kungen insåg att Isas gud var så stor. Och det hände också i Ester. Och det hände även i Nehemja och Esra. Så var med det också. I det här riket så var det lagar som styrde lite grann. Och påverkade. Och vad man kunde göra var att man kunde skicka en skrivelse till kungen och säga så här tycker vi och på något sätt försöka få kungen att göra en lag som påverkar resten av riket. Om man tänker i dagens samhälle så är det ganska likt på något sätt. Vi styrs av lagar på olika sätt. Ett samhälle, vi lever i ett samhälle som inte alltid följer Gud. Och vissa lagar kan få det verkligen ett problem för oss kristna, även i församlingen. En annan sak att ha med sig nu när vi kommer närmare den hemliga var att det fanns massa disputer med de här befolkningen som fanns runt omkring Jerusalem. Det var ganska vanligt att folk flyttade i rikena. Babylonerna, de tog fånga israeliterna som gick tog till Babylon, så fick de andra folk som skulle bo där. Så väldigt vanligt fanns folk som var utspridda över hela riket, helt enkelt. Och de tyckte inte om att israeliterna till Jerusalem skulle växa igen. Och de både hotade dem och med våld. Men så använde de här lagen, det systemet som fanns i den här världen då, för att försöka få till sin vilja. Så de använde också mutor för att muta de som var nära kungen för att han skulle gå med på deras förslag. Men också med skrivelser. Och vad som händer just innan Nehemja börjar var att det fanns en sån här en skrivelse som blev till. Och det var så att kungen visste inte alls om vad som hände där. Men i Jerusalem började de bygga upp muren. Och då blev de folket runt omkring blev rädda. För att nu blir det starkt igen. Jerusalem är känd för att vara en stark stad. Har stått stadigt i massa hundra år. Och de skickade en skrivelse till kungen. Och sa så här att kung, kommer du inte ihåg? Kolla dina journaler, din historia. Att Jerusalem är känd för att göra uppror. Och nu bygger de upp muren här. Nu kanske de kommer göra uppror igen. Gör någonting åt det. Så de skriver under med massa av de här kända guvernörerna och ledarna runt omkring. Och kungen kollade tillbaka på historien. Och det är sant. Att de här judarna har ju faktiskt varit upproriska. I många, många omgångar helt enkelt. Och han sa, nej. De får sluta bygga muren. Se till att de inte bygger mer på muren. Ni får tillåtelse. Tills jag säger att de får göra det igen. Så kungen hade gjort en skrivelse. Där han tagit på sig själv att ja, ni får inte göra någonting förrän jag tillåter dem. Så lite historisk bakgrund. Jag tänker också bra kolla på hur kan det vara relevant för mig. Om man kollar tillbaka på det här är ju ganska långt tillbaka i tiden. 2500 år. Kan det vara relevant för mig? Jag tänker att på ett sätt är det också så. För Nehemja var en person som levde i det samhället. Samhället följde inte Gud. Man levde i det. Och han var en person som Gud använde för att påverka sitt samhälle. Och även hela församling kan man säga, Jerusalem. Så man läser i Hemja så är det också en bok om hur bygger han församling i den tid han var då. Och på samma sätt har Jesus gett uppdrag att ni ska få kraft genom den heliga ande, inte egen kraft. Men ni ska vara vittnen för mig i hela världen helt enkelt. I alla områden i vårt samhälle. Och Gud har sagt oss alla på olika platser i vårt samhälle. Och där ska vi vara vittnen. Och kunna vara lik Nehemja där du är. Men vi går in i texten lite grann. Vi kommer gå igenom första kapitlet och lite grann av andra. Vi kan börja med första här. Nehemja var en person som jobbade i Susa. Vilket var en del av huvudstaden där. Och kung Artaxes. Han lever på 465-424 före Kristus. Och för att kunna jobba som munskänk, då måste man vara ganska en ämbetsman som kungen hade förtroende för. Han serverade vin till kungen. Han var en person som en kung hade förtroende för. Att kunna servera vin till kungen, det var ett hedersuppdrag. Och man kunde också bli förgiftad. Så det också fanns lite mer det här att vem som helst fick inte göra det här. Men vi läser från första versen. Jag tror inte få första versen här, men jag läser den bara med här. Så här. I månaden Kislev under 20 året befann jag mig i borgen Susa. Dit kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män för Juda. Jag frågade dem hur det har gått för den skara judar som var kvar där och som undsluppit fångenskapen och hur det var med Jerusalem. De svarade, det som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är reserad och portarna nerbrända. Här kan vi se att han jobbar hos kungen. Och då kommer hans bröder tillbaka från Jerusalem. Och fångenskapen här rör till att de har varit i exil i Babylon. Och hans bror kommer tillbaka och säger så här att ge en rapport till honom. Det går inte alls bra för de här som har varit där. De har ett problem helt enkelt. Och han hänvisar till den här konflikten de har haft innan. Där de fick inte bygga upp Jerusalems portar eller murar längre. Och ni kan ju se vad som har hänt här. Att hos vi fick de här folket runt omkring fick den här skrivelsen att ni får stoppa det. Och de gjorde det med kraft. Kom och raserade hela muren och brände ner portarna och verkligen gick all in för att förstöra för folket. Och hans bror är lite förtvivlad på grund av det här. Vi ska kolla lite grann. Hur responderar Nehemja på detta? Och det här tror jag någonting vi kan också lära oss av. När man kollar på hur Nehemja respons på det han hör och det som händer. Vad gör han? Det första han gjorde var så här. Står, när jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Han fick höra om en orättvisa som skedde i landet för sitt folk. Han bodde inte där. Det var flera månader bort att kunna åka dit. Men han bryddes om den orättvisa som hänt. Hur de har, sitt folk har blivit behandlad. Och han grät. Han var passionerad. Han tog på sig en börda som inte egentligen var hans. Och jag tror någonting vi kan också ta med oss själva. Det är lätt att bli likgiltig i vårt land. Det händer mycket orättvisor. Saker händer om alla livets områden. Man tycker att det här är helt fel. Men jag tror vi behöver göra som Nehemja att ibland så att Gud lägger på dig saker du får vara passionerad för. Saker du brinner för. Saker som är viktiga just för dig. Och bli inte likgiltig. Utan gråt inombords för orättvisa som här. Våga ta på dig också Guds hjärta. För ibland är det så att när du får se någonting, höra någonting och du blir påverkad så kan det vara att Gud knackar på dig. Så här, det här bryr jag mig också om. Jag vill att du ska känna lite grann hur jag känner. Och var inte rädda för det. Vi kan också se att vad han gör sen. När han har fått den här nöden för det här livets område. Så han sörjde flera dagar. Fastade och bad himlens Gud. Han valde att vända det här. Den här nöden han fick tillbaka till Gud. Han kände det, men det här brinner jag för. Det här är någonting viktigt. Och kanske jag har möjlighet att göra någonting åt det. Och när man läser Nehemja kan man säga att han bad på väldigt många olika sätt. Han fastade. Det att avstå från mål. för att kunna börja söka Gud. Och vi kommer att läsa mer saker hur han ber. Men tänk då, vad har du fått nöd för? Finns det något område i, ja, men i vårt samhälle? Eller kan det vara systrar, bröder, familj? Någon person du har fått, den här nöden känner jag verkligen för. Och gör som ni hemma också, börja med att be. Söka Gud. Det finns en fara som alla vi kämpar med, att vi kan börja bara skvallra och prata om det. Och det blir bara prat. Och man kommer ingen vart. Om vi skulle ta upp, det finns många ämnen vi skulle kunna ta upp här. Och vi skulle kunna prata om det hela gudstjänsten. Och vi, ja. Det blir bara prat. Men lägg in för Gud. Och vi ska kolla nu på hans bön. För Nehemjas bön är ganska magnifik på ett sätt. Vi kan gå till nästa bit. Och jag kommer läsa den här bönen och prata lite grann om olika delar när jag läser den. Så här står det i alla fall. Från vers 5. O Herre, himmelens Gud, du stora och fruktansvärda Gud, du som troget står fast vid ditt förbund med den som älskar dig och håller dina bud. Öppna dina ögon och öron, hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare israeliterna. Och jag bekänner de synder som vi israeliter, även jag och mina, har begått mot dig. Vi förbryter oss svårt mot dig genom att inte lyda de ord, bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Kom ihåg det du sa till din tjänare Mose. Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig, håller mina bud och handlar efter dem, ska jag samla er igen om ni så har fördrivits till världens ände. Jag ska föra er därifrån till en plats jag utvalt där mitt namn ska bo. Israeliterna är ju dina tjänare och ditt folk som du har befriat med stor kraft och mäktig hand. Lyssna Herre till din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annan att frukta och värda ditt namn. Ge nu din tjänare framgång. Låt honom möta medlidande hos denna man. Den här jag börjar göra att han fokuserar på vem Gud är. Himlens Gud. Den fruktansvärda guden. Men också den Gud som är trogen sitt förbund. Och han hänvisar till det förbund han har ingått med folket. Det förbund som han har sagt till judarna, israeliterna. Du har faktiskt lovat det här. Du är våran Gud, våra förbundsgud. Elisabeth håller med, tror jag. Ja. Men, och det är samma sak vi tänker på oss. Vi är i det nya förbundet. Vi ber till Gud i det nya förbundet. Där han har lovat oss. Han finns där för oss. Och det andra han sa gör att han tar på sig sitt folks synder och ber om förlåtelse. Han säger att vi har syndat mot dig. Som ett kollektivt ansvar tar han på sig. Vi som folk har faktiskt syndat. Vi gjort fel. Förlåt oss. Förlåt mig och förlåt vårt folk. När vi får nöd om ni ber för någonting så kan jag tänka, men det är inte jag som har gjort det här. Det är inte jag som har varit orsak till det här. Nej, men jag väljer att också ta på sig det ansvaret. Någon behöver ta ansvar, men då tar jag det i mitt folkställe. Vi har syndat. Vi har inte gjort som du har sagt. Förlåt oss. Han tog ett ansvar som var bortom sig själv. Han ville ta ett större steg. Gud förlåt oss det vi har gjort. Istället för att peka fingrar på den här personen har gjort fel. Så var han istället att ja, men vi har gjort fel. Vi som folk har gjort fel. Förlåt oss. Sedan pekar han också på ett löfte som jag pratade om tidigare. Att om folket vänder om så skulle de få komma tillbaka till Jerusalem. Han pekar på löfte som står i Bibeln. Det har faktiskt du sagt till oss. Om vi vänder om från våra synder. Om du vänder om så kommer du förlåta oss. Och hjälpa oss att bo i landet. Och det är samma sak som vi läser om i våra egna liv. Att står i Bibeln att han förlåter våra synder. Om vi kommer till honom. Det finns så många löften vad Jesus gett oss. Att vi kan stå på vad han har sagt för oss. Och han väljer som det hemma vill att stå på. Men det här har du faktiskt sagt i ditt ord. Och man kan ju säga att han är en person som också läser Bibeln. Och kunde till, känner till de här texterna och officiella dokumenten som var. Han står på ordet när han ber. Gör likadant. Ni som kan er Bibel, stå på de här löften. Ni kan se Bibeln, men här gäller mig. Utmana Gud på det sättet. Jag vet att Gud känner Bibeln mycket, mycket bättre än vi kan. Sen när han har sagt så här så ber han också som sin huvudben att ge nu din tjänare framgång. Låt honom möta medliden hos denna man. Och den han pratar om är ju kungen. Han jobbar hos kungen. Han bad Gud om ge mig kraft. Ge kungen medlidande. Kanske så att jag kan få påverka mitt folk. Han bad om förvör hos kungen helt enkelt. För kungen var den som hade gjort det här. Han hade skapat den lagen som gjorde att de fick rasera hela Jerusalems murar och förstöra det här. Och kan ni tänka att ni jobbar hos en arbetsgivare som vill förstöra församlingen? Vad skulle du göra? Hur skulle du reagera? Samtidigt var en arbetsgivare som kunde också döma dig till döden för att du talat ett ord på fel sätt. Vi kan gå till nästa bild på början av kapitel 2. Vi börjar så här. Jag var kungens munskänk. Det var här i månaden Nisan under kung Artaxes 20 regeringsår. Vi stannar där. I kapitel 1 fick han höra det i månaden Kislev. Nisan är 4 efteråt. Så han har burit på det här i 4. Tog det fast att bett hur ska jag göra det här i 4. Och när man bär på någonting så påverkar det också ens yttre, hur man ser ut och man tänker. Och man ser på någon, de bär på något som är mer. Och nu ska vi läsa i hans jobbsituation. Så. Vinet var framdukat för kungen. Och jag tog vinet och skänkte åt honom. Kungen hade aldrig följt sett mig nedstämd. Men nu frågar han mig. Varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du inte. Det måste vara något som tynger dig. Jag blev mycket rädd. Nu kan jag tänka en situation. Han jobbar hos kungen när det är ansvarsområdet att han ska hindra kungen att bli förgiftad. Det fanns kungar som blev dödade genom att de här munskänkarna hade förgiftat kungen. Och kungen kunde se på honom att han var någonting som tynger honom, någon som var orolig för. Ni kan ju tänka er situationen. Han frågar, men vad är det som tynger dig? Är det något speciellt? Det kan också våga lita på dig. Kan ni tänka er situationen där? Så här, och de tankar som far genom Nehemja. Vad ska jag säga nu? Vi kan gå och kolla nästa. Och han sa det så här. Må du leva för evigt, min kung. Skulle jag inte se ledsen ut när staden dör, mina föräldrar har sina gravar ödelagd och när deras portar härjas av eld? Kungen frågade mig, vad önskar du? Då bad jag till himlens Gud och svarade, om du behagar dig, min konung, och om din tjänare äger din yngest, låt mig fara ut till Juda, till den stad där mina fäder har sina gravar, för att bygga upp den igen. Då frågade kungen och hans gemål satt bredvid honom, hur länge blir du borta? När kommer du tillbaka? Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa och jag angav en viss tid. Här tar Nehemja ett steg i tro. Han vet inte vad som ska hända med honom efter han säger det här. Han skulle kunna bli dödad, för han gör egentligen en frågasätter en av de här lagarna som kungen har stiftat. Och han säger då att min stad jag kommer från har blivit förstört, portar nedbrända. Och kungen frågar, vad önskar du? Vad tänker du med det här? Ni kan ju tänka er också den stress du sitter i. Om du ska sitta i den här situationen och kungen har stiftat en lag så här ska det vara. Och du säger, jag tycker inte det här är bra. Vad tycker du, säger kungen då? Men det han gör har han säkert tänkt efter i säkert 4 månader när han fick höra det här. Och han var också villig att vara en del av det här bönesvaret. Han sa, skicka mig. Du har förtroende för mig. Låt mig komma tillbaka och bygga upp staden här. Och han säger indirekt att ja, men om du tillåter mig att göra det här så blir det inget uppror. Och sen frågar kungen, hur länge vill du borta? Och så gav han gav en tid. Han skulle vara borta då för att fixa det här. Och han fick tillåtelse från kungen. Så kungen väljer att upphäva den här lagen. Där han har skrivit att ja, men nu får du tillåtelse att åka tillbaka. Du får fixa det här. Nehemja väljer att ställa sig som en del av bönesvaret. Kanske du kan använda mig. Och det här är också ett steg i tro. Men han slutar inte där. Han fortsätter så här också. Om du behagar dig, min kung, låt mig få brev med mig till stadshållaren i provinsen väster om Eufrat så att underlätta min resa till Juda. Och likaså ett brev till Asaf, kungens skogsförvaltare, så att han ger mig timmer till bjälka för tempelborgens portar, stadsmusen och hus där jag ska bo. Kungen gav mig det jag bad om, till min Gud höll sin skyddande hand över mig. Han fortsätter också att tillämpa lagen, den här skrivelsen som fanns i landet, den här styrelsen, att välja att jag vill också ha ett dokument som visar att jag har faktiskt rätt att göra det här. Och det här dokumentet han frågade efter gav ju honom tillåtelse att säga emot sina fiender, nu får faktiskt bygga upp det här. I den skicket kan man säga. Han fick officiellt tillåtelse att nu får du bygga upp, nu får du göra det här. Sen gör han också att det här var inte hans egen förtjänst, men det var Guds förtjänst. Vi kommer inte att fortsätta läsa mer historien. Vi kommer att undervisa om resten av Nehemja på våra bibelstudiegångar. Med en liten intro lite grann om Nehemja, vem man är och vad han gör. Vi kan fortsätta. Men vad som händer egentligen är att Nehemja åker tillbaka till Jerusalem. Och han bygger upp muren. Men det är många, många steg på vägen för att komma dit. Men Nehemja var ju en man som var på en plats Han kunde göra skillnad. Han kunde ha skillnad för sitt folk i den tjänst han var och jobbade i. Och han valde att ta ett steg och tro att jag vill vara redo. Använd mig där just nu. Han tog beslut att våga satsa. Ta ett steg i tro. Och det är inte alltid lätt. Han var villig att egentligen sätta sig själv på spel. Han kunde bli dödad. Det fanns någon som blev dödad om de sa saker som inte kungen tyckte om. Om ifrågasatte kungen. Och frågan är, finns det en hemliga för vår generation? Vad brinner du för? Här. Vi är alla olika. Vi bär på alla olika saker. Men det här brinner jag för. Det vill jag verkligen göra. Det är något jag är nöd för. Vad bär du på? Och som när jag vågar vara passionerad. Vågar ha nöd. Vågar be Gud, låt mig få se ditt hjärta för det här området i vårt samhälle. Det kan vara personer, det kan vara områden. Alla kanske inte kommer att vara som att man träffar kungen och sitter i regeringen och fixar officiella dokument. Men en del är kallade dit. Men en del kanske kallade bara för att jag kanske brinner för min hus där jag bor i. Mina grannar. Vi alla olika områden vi kan som grupp på vårt hjärta. Sök ut hjärta. Och våga som det hemliga gråt. Våga verkligen, men jag känner starkt för det här. Våga göra det. Men sen som det hemliga också, vänd den här passionen, orättvisan du känner för, vänd det till Gud. Gud, vi kan vara brinna för någonting, vi kan tycka starkt om olika saker, men det är bra att vi vänder det till Gud. Tyckanden kan också leda till många olika saker. Men vi vänder det till Gud, som också vet att Gud har ett svar. Och våga vara en del av bönesvaret. Precis som Nehemia gjorde, han ställde sig till förfogande. Kanske jag kan göra skillnad i det här området. Sen kan det vara så att om vi gör det här, för vi vet att när vi pratar till Gud så pratar han tillbaka. Han är inte bara envägskommunikation, vi bara pratar, ber till honom. Men han vill också samtala med oss. Det kan vara så att han visar dig, ja men den här personen har jag satt att vara mitt vittne i den här tiden som denna. Be för den. Kanske en del får en sån känsla. Man ber för en speciell person som vet kommer att vara en sån här Nehemia i sin tid. För Nehemia var inte själv. Man fick vara en person som Gud använde. Och sen våga ta de här stegen i tro där du är. Ett extra steg. Kanske så att du måste våga utmana din relation då till någon. För de behöver lära känna Jesus. Ta det kanske steget att. Ja men visst vet om att jag är i kyrkan. Jag vill berätta för dig om någon person. Som har förändrat mitt liv. Ta det steget. Det kan ske på många olika sätt. Men våga ta steget tro. Det går upp på ditt hjärta. Vi kan inte göra allt. Allihopa. Men jag vet att Gud har lagt saker på. Alla här inne, olika saker. Men våga ta den chansen och vara kanske en hemma just där du är. I en tid som denna. Låt oss be. Tack Gud för ditt ord, Herre. Tack för en hemma som fick vara en sån person som fick påverka ett helt folkslag, Herre. Han ställde sig till förfogande till dig, Herre. Och du använde honom till för att sätta sitt folk i frihet. Han fick bygga din församling där han var just då. Och du säger, du vet alla som är inne också. Du vet vad vi bär på. Den nöden vi har för många av olika områden i våra liv, vårt samhälle, i vår stad. Och tack för att du brinner. Och ditt hjärta är så mycket större än vi någonsin kan förstå själva, Herre. Och jag ber att du ska låta oss få en liten smakbit av hur du känner för någonting. Låt oss få den här elden från dig. För det vi brinner för, Herre. Och hjälp oss också att våga ta med stegen i tro. När du utmanar oss. I din kraft. För inte tanken vi ska gå i egen kraft, men i din kraft. Med din helige ande. Ge oss den kraften och den gåvan vi behöver för att kunna vara där i rätt tid, Herre. Hjälp oss att kunna vara en hemja för vår tid. I en tid som denna. Att vi kan ta de här stegen vi behöver för ditt rikes skull, Herre. Och tack, Herre, för att du är en Gud som är full av nåd. Och du ger oss chans om och om igen, även om vi misslyckas. Och jag ber att du ser att vi många gånger gör fel och vi misslyckas att ta de här stegen i tro, men ge oss en ny chans, Herre. Tack att du förlåter oss och ger oss nya chanser om igen. Tack för din kärlek, Herre. Tack för din nåd att, som Peter sa, i dig har vi allt, Herre. Inte vår egen kraft, men i dig, Herre. Hjälp oss att vara ett vittne för vår omgivning när vi är i dig med din kraft, Herre. Jag ber för det, Herre. I Jesu namn.
Tack Jesus, vi prisar dig. Nej, men jag fick en känsla och en hälsning till dig som känner igen dig i predikan. Du känner att dina murar är ner. Rivna. Ditt liv är bränt i aska och du står där och känner att hur ska jag få upp det som är nerrivet i mitt liv? Jag har en hälsning till dig att Gud har börjat i din tro att bygga redan. Han kommer hjälpa dig. Han har byggmaterialet. Han har ritningen. Han har planen i ditt liv. Du får börja om och du får uppleva att Herren kommer att hjälpa dig att bygga, inte på det gamla, utan bygga på det nya som han har fört in i ditt liv genom Jesus. Amen. Tack Jesus. Vi tackar dig, Herre, för vad du har gjort i våra hjärtan den här dagen. Tack att du har fyllt på. Och tack att du har styrkt oss. Och tack att du har förnyat våran kallelse. Tack Jesus för vad du vill göra genom oss, Herre. Inte i våran egen kraft, inte i våran egen styrka, utan genom din helige ande. Vi tackar dig för det. Och så glömde jag en sak i den där hälsningen. Vi behöver inte gå och fråga kungen eller regeringen eller någon annan. Utan Jesus, han har sagt till oss att gå ut i hela världen. Och förkunna mitt rike. Och vittna om mig. Och döp människor som kommit till tro i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Är det inte underbart? Vilken Jesus vi har som vill använda dig och mig. Från barnaår upp till ålderdomen så vill hans kraft verka fullt ut i våra liv. Eller hur? Det är inte slut på hans nåd. Det är inte slut på hans barmhärtighet. Utan den är varje dag ny över ditt och mitt liv. Och Herren, han vill använda dig på ett specifikt sätt. Inte som Frans, inte som mig, inte som någon annan. Utan han vill spela på dig som ett instrument. Med sina fingrar, med sin nåd, med sin kraft. Åh, det känns så underbart efter det här mötet. Det kändes så tungt för mig innan mötet. Men så blir man upplivad när man hör en predikan om Nehemja. Eller hur? Han fick gå. Han fick tillstånd av kungen och göra det Gud hade lagt på hans hjärta. Och Jesus, han har gett dig och mig tillstånd. Han har gett dig och mig fullmakt att tjäna honom. I Jesu namn. Amen. Jag tror jag fick med veckan i det med.